Det finns sådana skatter, och det kan säga, det är kanske den enda, ska man säga, den enda frustrationen med att arbeta här, det är ju att man ser ju alla möjligheter som ligger och väntar liksom.
Det ger sån nerv och närvaro att liksom kunna höra och vad man kan liksom utlyssna från olika epoker beroende på hur någonting inspelas. Om man har liksom så här raspig stenkaka, så får man liksom en känsla av att man nu liksom kommer in i en tid som man inte har upplevt själv.
Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om Svenskt visarkiv som fyller 75 år och om 75 års musikvetenskaplig forskning.
August Fridén, han var son till den gotländska storspelmannen Florsen i Busch. Så August Fridén, han var liksom en av Gotlands stora folkmusikupptecknare, så han gjorde framförallt liksom en stor notsamling som heter Gotlandstoner.
Det säger gotlänningen och forskningsarkivarie Viktor Johansson, som också är enhetschef för ljud och rörlig bild på Svenskt visarkiv, som en del av myndigheten Statens musikverk som tar hand om vårt kulturarv. Ett arkiv som i år firar 75-årsjubileum. Här i arkivets ljusa och moderna lokaler vid Gärdet i Stockholm finns över 50 000 inspelningar av framförallt folkmusik, jazz och äldre populärmusik. Många av inspelningarna är helt unika och finns inte utgivna någon annanstans. Det finns också en stor samling av handskrivna vistexter, noter och fotografier med mera. Och det är den här trubaduren som är upphovsman till arkivet.
Herman och jag
spelte på krogen stupan var
eviga dag.
Först när vi ville fila på klassisk musik hördes det från publiken ett knorr och ett skrik.
Jo, men arkivet grundades 1951 då, och då var det på initiativ av Ulf Peder Olrog, som ju var kanske mest känd som kompositör, vissångare och viskompositör med Bullfest och sådana låtar på sin repertoar. Men han var också, han var renässansmänniska, han gjorde jättemycket saker, men han var också bland annat folkviseforskare och hade, han blev nog aldrig färdig med sin doktorsavhandling dock, men han var liksom, höll på med äldre folklig visång och skildringtrycksvisor och sånt. Mm. Och han och en grupp liksom forskare kring honom tyckte att det saknades en central forskningsinstans för de som håller på med den här typen av visforskning. Det fanns liksom källmaterial och vismanuskript och sånt på olika ställen, på Kungliga biblioteket och på universitetsbiblioteken och sånt. Men för de som vill liksom få en överblick av materialet var det väldigt svårt. Så att det var liksom själva grundidén, var att man skulle ha ett centralregister där man kunde liksom få en inblick i det källmaterial som fanns, och direkt koppling liksom till den akademiska forskningen, så att man började redan tidigt med en skriftserie och liksom publicerade egen forskning kring det materialet.
Och det är många forskare som har använt Svenskt visarkivs stora samlingar för sin forskning. En av dem är musikforskaren Anna Ivarsdotter, vars avhandling om kulning nu långt senare precis har givits ut som en bok. Det berättar arkivchef Karin Strand.
Det här är den har precis kommit faktiskt. Det är en bok som vi ger ut ihop med Gustav Varovs akademin. Och det är alltså en återutgåva egentligen av Anna Ivarsdotters. Alltså dels är det en stor uppsats som skrev på 70-talet, men också hennes doktorsavhandling. Mm. Och den har ju bara funnits i ett maskinskrivet manus, som i och för sig har varit ganska kopierat, tror jag, och använt och så. Men verkligen grundforskning om kulning och fäbo och musik.
Okej, och vad är det då? Vad handlar grundforskningen om kulning om?
Ja, dels är det ganska mycket idéhistoriskt och liksom kulturhistoriskt. Vad är kulning? Vilka föreställningar har funnits kring fäbo och traditioner och så? Men sen har hon ju också i den här avhandlingen gjort, ja, men rent, alltså för sin tid, väldigt tekniskt avancerade mätningar. Vad händer i stämbanden? Vad skiljer kulning från sång? Mm. Så att du vet, det är ju rena röntgenbilderna med här. Hon har faktiskt använt och röntgat, ska vi hitta några bilder här, som vi har tagit med då i den här nyutgåvan. Mm. Där hon har, ja men om glottistryck och, ja du ser vad det är grafer som ja. sprängskisser på kärtar och hur, du vet så här, som verkligen har mätt vad händer och vad händer rent när det gäller liksom, ja, larynxhöjden och vilolägen för tungan och, ja, du kan, ja, så det är nästan naturvetenskap här, va, också.
Ja.
Men den här har vi då gett ut igen på, i en riktig bok för första gången och har dessutom då med, för Anna Ivarsdotter gjorde ju egna inspelningar på, av kulning och fäbodtradition, men hon har också använt mycket material i visarkivet.
Mm.
Och då har vi då kopplat en ljudbilaga, eller framförallt Viktor har ju mekat ihop det, så att om man skannar den här QR-koden så kan man lyssna på dem på de inspelningar som hon själv har använt för den här studien.
Mm. Ja, men vad kul.
Jag kan se om det funkar.
Ja, det kan vi verkligen göra.
Vi testar.
Och det här är liksom ett exempel på hur man kan tillgängliggöra jättefin forskning, men också de här inspelningarna faktiskt.
Mm.
Trycker där, så kommer upp en liten ljudspelare.
Kvinna som kular för att locka in korna till fäboden från boken Sången i skogen, som också är namnet på Anna Ivarsdotters avhandling. Men det har också forskats mycket på annan äldre musiktradition på Svenskt visarkiv och görs fortfarande, nämligen skillingtryck. Det berättar litteraturvetaren Karin Strand, som själv har intresserat sig för de här gamla trycken som kostade ungefär en skilling.
Som här tidiga vistrycken som är vårt äldsta massmedium faktiskt då, som både innehåller naturligtvis vistexter men som också berättar väldigt mycket om sin samtid.
Mm.
Så det jag har skrivit mest om hittills är visor som på något sätt griper in i samtidsangelägenheter, alltså framförallt kanske skillingtryck om brott och brottslingar, men också om, ja, med olika slags sociala problem så där.
Mm.
Som jag tycker är jätteintressanta, inte bara för att det är så att säga sensationella händelser, utan för att det på något sätt är nyckel in till en tid och blir på något sätt gränssnittet. För det var ju det vanligt folks förströelselitteratur, kan man säga. Det var ju de här visorna. Men samtidigt fanns det ju också censur, och kyrkan och myndigheterna lät ju inte vad som helst slippa igenom i de här trycken. Så att det är liksom en balansgång mellan att moralisera och att faktiskt informera vanliga människor. Mm. Och det tycker jag är jättespännande.
Mm. Har du någon sån där favoritskillingstryck?
Alltså det är svårt att välja. men ja, vad ska man säga? Jag tycker ju faktiskt att det kanske är svårt att säga ett särskilt, men jag kan tycka att en genre som bisarrt nog är oerhört intressant är faktiskt avrättningsvisor. Och inte för att visorna i sig, till skillnad från dagens true crime där man får veta allting och detaljer och psykologi och allt möjligt, så är de väldigt spännande för att de är ju, det är en typ av visor som gavs ut i anslutning till avrättningar på orten. Och framsidorna är ju lite grann som löpsedlarna på våra kvällstidningar. Där får man veta ganska mycket. Den här personen gick till sitt dödsstraff på grund av detta. Och så datum och plats och så. Men själva visorna är ju ganska allmänt hållna. De är väldigt religiöst betonade. Och det är liksom den botfärdiga syndaren som ångrar sitt brott. Sådär. De är nästan utbytbara, själva visorna. Men tack vare de här löpsedlarna så kan vi hitta personerna i domstolsarkiven, och då blir det väldigt intressant att se vittnesmålen där och jämföra med bevisorna. Vad hade egentligen hänt? Liksom.
Mm.
Så att det är en nyckel in till en mikrohistoria som är väldigt spännande, och där visorna har en väldigt viktig roll.
Verkligen jättespännande. Vilken tidsperiod är detta först och främst?
Ja, storhetstiden är ju 1800-talet för själva skillingtrycken. Men just de här avrättningsvisorna, de kan man säga storhetstiden för dem skulle jag säga är kanske 1700-talet. Sen i takt med straffrättens liberalisering och sånt där, man började avskaffa det offentliga dödsstraffet. Då försvann så att säga relevansen för den här typen av visor också. Så då skulle jag nästan säga 1600-1700-tal.
Mm, okay. Mm. Och de finns bevarade då, i skrift, finns de här?
Oh ja, vi har en hel del original, men framförallt har vi ju kopior på andra institutioners. Framförallt är det ju Kungliga biblioteket som har den stora, stora skiljningstryckssamlingen i Sverige. Men vi har kopior på deras skiljningstryck, så att det är här man kan hitta dem, höll jag på att säga, lättast tror jag. Mm,
ja. Mm. Kan du sjunga någon nu?
Jag kan sjunga någon, kan vi ta dem? Nej, men vi kan väl ta inledningen till en ganska sen avrättningsvisa från 1827 kanske. Mm. Mm. För de använder ju ofta koralmelodier. Mm. Det är ju det. Mm. Så. Och det här är då inledningen till dödssalm för änkan Britta Kristina Vanselius, som då avrättades. Hon var den näst sista kvinnan som avrättades i Stockholm, och det var 1827. Hon hade gjort sig av med en annan kvinnas barn som hon hade lovat hjälpa in på barnhuset. Det var så att säga ett oäkta barn som skulle skaffas in på barnhuset, för det var en stor skam att vara ogift mor. Men istället för att lämna in barnet på barnhuset, och hon hade fått en peng för det, så hon var själv utfattig och behövde pengen för sina egna barns behov. Så att istället så sänkte hon det här barnet utanför Skeppsholmsbron. Mm. Och blev avslöjad och blev då förstås dömd till döden. Och då, det är inte hon som har skrivit den här visan, men de typiskt för avrättningsvisorna är att de är ofta skrivna i första person, som att det är brottslingen själv som beklagar sin synd liksom. Mm. Hon kommer snart, min sista stund, då livets band ska lossas. I var minut, ja var sekund, min själ allt mer förkrossas. Min död är bit, store Gud, men fylla ska din viljas bud. Må du mig styrka giva.
Sorgligt.
Ja, men sen fortsätter det lite grann med om levnadsbanan och syndens stig som man vandrade, och sen på slutet så hastar hon till sin död, nöjd att få försonas. Så tänkte sig författaren att det var.
Vet man vem författaren är?
Väldigt, nej, det vet man inte, men mycket pekar. I vissa fall kan vi se att det är att det kan vara beredelseprästen till exempel. Mm. Som skrev på något sätt en slags upprättelse, en slags moralisk, alltså så. Men sen fanns det säkert flinka författare som förstod att det här var ju ett sätt att göra sig pengar, naturligtvis. Mm. Det sålde ju bra avrättningsvisor. Mm.
Det berättar Karin Strand. Men Viktor Johansson och jag skyndar vidare genom det öppna kontorslandskapet för att komma in till de så kallade digitaliseringsrummen, där man digitaliserar äldre material. Och i ett av rummen sitter Valerie Mol.
Just nu sitter jag och digitiserar CDR, alltså brända skivor, som är brända från bandinspelningar av radiosändningar, alltså live-konserter som spelades. Mm. Och det kan ju vara alltså Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, riktigt stora artister.
Mm. Wow.
Och de här spelades ju egentligen en gång på radio, och sen har de inte hört efter det, skulle jag tro. Mm. Kanske någon gång. Mm. Så det är just nu, och vikten av det är väl att brända skivor ruttnar. Alltså inte så att det blir att de blir vad heter det? Att det kommer
möglar inte sönder. Nej, de möglar uppätna inte. Och svampar eller någonting.
Nej, det gör de inte. Utan det är mer att de digitalt så börjar det bli svårt att läsa efter ett tag.
Aha.
Och då måste man, kan man liksom inte ha dem i 30 år eller 20 år. För då finns det möjlighet att de inte går att läsa längre.
Men om man som privatperson då har en samling, säg, inte vet jag, med barnens sångare eller eget musicer, hur skulle du välja att lagra det?
Jag skulle väl välja att lagra det både lokalt och i molnet. Och då skulle jag ju välja något som inte är så här Google, alltså Big Tech, utan det finns ju jättemånga, både open source som typ Oxford använder eller andra. Men sen kan man ju också ha en hemmaserver där man har flera diskar som speglas mot varann. Och sen när en disk dör, då kan man sätta in en ny disk och så kommer den speglas mot den äldre disken som finns kvar. Det kan man ju göra, men det är ju avancerat. Och sen det absolut viktigaste, ha typ minst 3 backups. Alltså det är verkligen så, en inte hemma, en i ett kassaskåp och en tillgänglig. Alltså det är då, för annars så vet man aldrig vad som händer. Alltså.
Sprid ut riskerna om du vill vara säker på att ha dina bilder, filmer eller ljudupptagningar kvar är alltså Valerie Mols tips. Något som man inte tänkte på i början av 1900-talet då de första ljudinspelningarna gjordes med hjälp av så kallade fonografer där man graverade in ljudvågorna på vaxrullar.
Ja, det här är brunt vax, de tidigare varianterna som är väldigt poröst och fört.
En av Svenskt visarkivs äldsta inspelningar är Carl Theréns inspelningar av samisk jojk som gjordes i början av 1900-talet och som förra året blev utnämnt till ett världsminne av UNESCO.
Vilket ger det status som att det liksom är av stor betydelse för mänskligheten ihop med massa andra fina arkivsamlingar runt om i världen med unikt material. Så att vi är väldigt stolta över den.
Men i samlingarna så finns det dessvärre en del rullar som är trasiga, men som nu, drygt 100 år efter de spelades in, kanske kan få nytt liv, berättar Viktor Johansson.
Det finns moderna fonografer som även man kan spela av manuellt elektriskt, men även använder optisk läsning med laser så att man kan liksom skanna av ljudspåren. Och då finns det ju andra möjligheter att faktiskt rädda sådana här trasiga rullar så att vi kommer samarbeta med Nationalmuseet i Prag, för de är medvetligen det enda ljudarkivet i Europa som har en sån här modern fonograf då, och som har också väldigt kunskap om hur man liksom, för man får pussla ihop de här rullarna och man får liksom binda ihop den och med gummisnoddar och vad man nu gör och så faktiskt spela av i alla fall delar och kunna restaurera ljudet. Så det är ett projekt vi har framför oss här som ska bli väldigt spännande och se om vi kan rädda något ytterligare ljud i de här historiska dokumenten.
För du har packat ner dem någonstans här då på arkivet och ska flyga ner med de här trasiga rullarna.
Exakt, när du har gått hem så ska jag börja projektet med, och för jag har ju gått igenom alla så jag vet vilka som är trasiga, men de står liksom i sin nummerordning nu, så jag ska börja med att plocka ur de som ska med och sen måste vi hitta en säker förvaring och så. Så lite nervigt att ut och åka på det sättet med ett världsminne. Men vi har rutiner för det och hur det ska gå till och så.
Vad förväntar du dig att höra?
Alltså, jag vet ju hur, men det kommer ju vara liknande innehåll såklart som den vi har. Men det som är kul är att vi har ju blivit ganska mycket uppmärksamhet kring just den här samlingen av samisk jojk i och med att, ja, med världsminnet och allting. Och då är det folk som har hört av sig och jag vet att min mormors pappa skulle ha blivit inspelad av Theréns, men jag kan inte hitta den i eran katalog. Man kan lyssna på inspelningarna. Och då har det ju tyvärr varit en sån rulle som är trasig. Och bara liksom den möjligheten att kunna faktiskt rädda ett ljud som vi har trott varit förlorat och kunde liksom återbörda det till, ja, både såklart de som är släktingar och så, men även de som är liksom intresserade av det här. Och den här samlingen har ett stort allmänintresse får man ju säga, både i, liksom inom Sverige och även utifrån får vi få frågningar på materialet. Så det bara den liksom känslan av att, ja, men här kan vi kanske återskapa någonting som vi har trott har varit förlorat, är ju ganska tillfredsställande tycker jag.
Samisk jojk inspelad 1913 av Carl Therén. Och vill du höra mer om fonografinspelningen så sök upp ett tidigare program om fonografer som gjordes här på Vetenskapsradion. Du hittar det i appen Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.